viljan att distansera sig både på en spårvagn eller på en postmatch eller på en restaurang, kommer den liksom sitta kvar? Så det kan ju både bli liksom en ekonomisk och en ekologisk härdsmälta om vi inte lyckas väldigt snabbt komma tillbaka.
Det är jag som är Thea.
Och jag som är Åsa.
Och du som lyssnar är varmt välkommen till säsongens sista avsnitt av Logistik överallt.
Vi ska runda av den här hösten med att belysa ett ämne som berör de allra flesta av oss. Och som kanske också diskuterats ännu mer i år. Vi ska prata mer om kollektivtrafiken och titta närmare på hur logistiken fungerar där.
Precis. Och vi ska strax rulla igång dagens intervju. Men först vill vi passa på att säga tack till dig som lyssnar på den här podden. Som har följt oss och som har gett oss feedback under det här mycket speciella året.
Det värmer alltid att höra och se när ni tipsar andra om vår podd så att vi tillsammans kan fortsätta avdramatisera logistik och göra den tillgänglig för fler.
Såklart vill vi också säga tack till alla våra smarta och inspirerande gäster för att ni har valt att gästa oss och sprida er kunskap i logistik överallt.
Tack också till alla våra fantastiska samarbetspartners. Utan er hade vi inte kunnat driva den här podden så här bra.
Och slutligen, vi är ju ett tremannateam här i Logistik överallt, så vi vill givetvis säga tack till vår fantastiska klippare Oskar Nyström.
Tack Oskar, din magi räddar både oss och podden ofta.
Följ oss gärna på våra LinkedIn-konton eller på Instagram, @logistiköverallt utan prickar.
Ett bra tips är också att prenumerera på oss i poddapparna, så missar ni inga nyheter om podden framöver.
Exakt. Och slutligen så vill vi bara be dig som lyssnar om en liten grej. Vi hade blivit så glada om du som lyssnar från en iPhone kan gå in på podcaster-appen och lämna en liten review på podden. Ge oss 1, 2, 3, helst 5 stjärnor. Kanske en liten kommentar. Ge oss någonting.
Ja, det hade varit en så fin julklapp från er till oss.
Verkligen. Och efter den här intervjun och nästa veckas bonusavsnitt så går vi på julledighet. Men vi hörs snart igen i en poddapp nära dig under 2021.
Till dess, ta hand om er och ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Men först rullar vi dagens intervju. Idag ska vi prata mer om just kollektivtrafikens roll och framtid med Västtrafiks vd Lars Backström. Välkommen till Logistik överallt, Lars.
Tack så mycket.
Du är ju vd för Västtrafik, men om man backar lite då, vad är Västtrafiks uppdrag och kort, vad innebär din roll?
Ja, kort så innebär min roll att leda och fördela arbetet. Det står i någon vd-instruktion någonstans. Men mitt jobb och anledningen till att jag verkligen vill ha det här jobbet, vilket min privata omgivning i alla fall inte förstod, för att de kände väl att det här är väl något som man blir utskälld varje dag och sen får sparken. För det som verkligen lockades, det var att tänk att få företräda ett företag eller en organisation som möter så många människor varje dag och som spelar en sån otroligt stor roll för de människorna och samhället. Så att det här jobbet ville jag verkligen ha. Och det var det som jag gick igång på och fortfarande går igång på, betydelsen som vi spelar för så många människor varje dag. Och det finns en tjusning i att i princip varje dag konsumera en tjänst som man i någon mening liksom ytterst ansvarar för. Det är svårt att klå, helt enkelt. Så min uppgift har väl varit att till en början liksom försöka driva det här företaget väldigt mycket med inspiration från andra branscher, höja liksom den kommersiella temperaturen. Och sen med tiden så har ju liksom vår roll i samhället och hur vi behöver liksom flytta fram positionerna där har blivit liksom allt viktigare. Men jag kommer inte från, jag kommer inte från logistik eller liksom samhälle, utan jag kommer från liksom marknad och så. Och det var ju min initiala driv. Och jag vet att jag sa det i rekryteringen, att jag tycker Västtrafik som berör så många förtjänar ett tydligare ansikte utåt. Och sen när jag fick jobbet så var det bara att ställa sig där med sitt tydliga ansikte utåt. För att det var ju mitt i, vi hade jättestora problem med biljettsystem och massa saker. Men då var det bara att ta det. Och så har det varit. Och jag var trogen liksom vår vision och behovet av förflyttning under alla de här åren. Och alltid kunnat hitta ny energi i det.
Mm. Häftigt, det måste vara ett spännande jobb. Mm. Men kort bara då, om du får sammanfatta, vad är Västtrafiks uppdrag?
Ja, men Västtrafiks uppdrag kan man väl säga är att det är många saker. Det är ju en central del att se till att vi får ett hållbart samhälle, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Och ytterst handlar det väl kanske någon form av tillgänglighet. Med den så ökar vi jämlikheten, vi skapar bättre förutsättningar för integration, vi ser till att vi kan vidga arbetsmarknader, vi skapar framkomlighet och förstås den viktiga rollen för miljön den spelar. Så vi är liksom en central aktör dit många liksom tittar för lösningar. Jag kan säga att vårt uppdrag som kanske ytterst handlar om att öka marknadsandelen för det hållbara resandet, det har ju bara blivit viktigare och viktigare och viktigare. Och nu från att ha varit väldigt liksom drivna att öka resandet med kollektivtrafiken, så tar vi nu ett större grepp och pratar mer om hållbart resande, det vill säga även gång och cykel. Alla måste inte åka med oss. Det är faktiskt bättre att fler går och cyklar. Det är ett ännu lägre ekologiskt fotavtryck och då kan man ge ännu mer plats till de som måste åka. Så att, vårt uppdrag från att ha handlat väldigt mycket om att öka resandet med kollektivtrafiken har med tiden vidgats att handla mer om att öka det hållbara resandet. Och förra året satte vi en ny vision som heter hållbart resande som norm.
Hur många är ni på Västtrafik och vilken typ av yrkesgrupper jobbar hos er?
Ja, de flesta tror ju att alla som man möter, oavsett om det är biljettkontrollanter i våra butiker, eller ombordpersonal och förare, alla är anställda utav Västtrafik. Men så är det inte. Så utav alla liksom 9-10 000 som liksom jobbar för oss, så är antalet anställda i Västtrafik AB drygt 400. Så man kan säga att vi är en stor franchisegivare, kan man säga. Det vill säga att vi har en mängd olika företag som uppträder under vårt varumärke. Och det är då tjänster som vi upphandlar. Så är liksom vi riggade och så är egentligen alla kollektivtrafikbolag i Sverige och stora delar av världen liksom fungerar. Så att vi som jobbar för Västtrafik AB är då en relativt liten del utav alla de som våra kunder möter dagligen. Så ser strukturen ut då.
Vi förstår ju såklart att det har varit ett väldigt speciellt år för många och för er på Västtrafik. Och vi ska prata lite mer om pandemin idag. Men om vi börjar från början då, tänker vi, hur många avgångar har ni en vardag? Både om man tittar före pandemin och nu under pandemin.
Oj, jösses. Och jag visste att jag skulle få en sån här fråga någon gång. Men alltså, hur många avgångar? Ja, alltså vi har ju, vad kan vi ha? Närmare 1000 linjer. Mm. Gånger då x antal avgångar, alltså det blir extremt många avgångar. Vi har väl 2000 bussar, vi har 250 spårvagnar, vi har väl 110 tåg, antal båtar, alltså det blir
det ger oss ett
jättemånga.
Ja, precis.
Ja, precis. Och man förstår också att man kan alltid då i min roll och många andras roll alltid gå kring med dåligt samvete, för det finns alltid avgångar som inte går på tid. Men det är en jätteapparat. Vi omsätter 10 miljarder. Vi hade innan pandemin över 400 000 resenärer med oss varje dag. Så det är ett gigantiskt system. Jag har aldrig gjort den överslagsräkningen hur många avgångar vi har.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Men det blir väldigt, väldigt, väldigt många.
Har du något hum om hur många resenärer som använder kollektivtrafiken under en dag kontra före pandemin och nu efter eller under pandemin?
Ja, man kan säga innan mars då så hade vi, jag säger att vi hade 430 000 ungefär som reste med oss varje dag.
Kul.
Och ja, det är väldigt många. Mm. Och sen såg vi då väldigt snabbt en resande minskning på upp till, ja, ungefär 50%. Väldigt, väldigt snabbt. Sen efter sommaren så och också när gymnasieskolorna drog igång, alla gjorde ju inte det. Många tyckte jag hörsammade vår vädjan att försöka senare lägga starten och fortsätta begagna sig av distansundervisning för att minska trängsel då. Så då var vi tillbaka på kanske 30-35% lägre än innan. Men i och med de tuffare restriktionerna då, eller Folkhälsomyndighetens tuffare ton, så har vi halkat tillbaka till 40-45%. Men vi har liksom full produktion, och det har vi haft i princip sedan i början på april. Plus då att vi förstärker trafiken på ett 70-tal linjer. Så vi får förstås in mycket färre intäkter, men vi har samma, ja, enkelt uttryckt, alltså vi har samma produktionsapparat. Och det är för att skapa förutsättning för fysisk distans. Så det är verkligen upp och nedvända världen. Alltså från att vi har liksom sagt tack för att vi reser tillsammans till att säga tack för att vi inte reser tillsammans på liksom bara några veckor är ju en minst sagt väldigt liksom märklig situation. Och vår liksom starkaste unique selling point, det vill säga att vi med delningsekonomin, det vill säga att det är många som delar på samma fordon, så har det blivit helt plötsligt liksom en svaghet,
ja,
nästan.
Ja,
så att, och där ligger förstås utmaningen att när det här väl släpper, hur återfår vi kundernas förtroende att resa tillsammans igen? Kommer viljan att distansera sig både på en spårvagn eller på en postmatch eller på en restaurang, kommer den liksom sitta kvar? Så det kan ju både bli liksom en ekonomisk och en ekologisk härdsmälta om vi inte lyckas väldigt snabbt komma tillbaka.
Om vi backar lite då. Vi som resenärer ser ju bara kollektivtrafiken som något som ska ta oss från A till B. Men hur fungerar egentligen kollektivtrafiken bakom kulisserna då? Vilka processer och flöden finns det för att vi ens ska kunna transportera oss?
Ja, men det är en oerhört stor apparat som ska fungera varje dag. Och det är klart att som kund ska man liksom inte ha liksom det för ögonen. Våran tjänst är ju väldigt mycket, hur svårt kan det vara typ av tjänst om bussen är sen. Men det är klart, det händer väldigt mycket bakom. Allt ifrån att våra fordon fastnar i bilköer eller att det är störningar. Och samtidigt som vi kommunicerar då att min buss från Bollebygds skola ska gå 6.57. Så det är en oerhört stor apparat bakom med oerhört många förare, depåer. Så det är en oerhört stor logistikapparat. Och inte minst när vi nu då till exempel inför trafikstarten här som vi har den 13 december, så gör vi också då, eller behöver göra, väldigt stora förändringar, framförallt i Göteborg. Göteborg är väldigt mycket präglad av Västsvenska paketet, stora infrastrukturprojekt, kräver stora omläggningar. Och när vi genomförde ett stort byte eller förändring i biljettsystemet, så krävs det för oss när vi gör de här förändringarna stor apparat vad gäller utbildningar. Så det är en komplicerad process bakom. Men det är klart att det ska inte våra kunder bry sig om. De ska inte bry sig om att vi har tidtabellsskifte eller att nu ska vi köra elbussar och alla utmaningar med det. Det finns ju ingen förståelse om bussen är sen bara för att den är eldriven. Jag ska i alla fall till jobbet eller till min fritidsaktivitet eller vad det är. Så att det ska ju vara sömlöst för våra kunder. Du ställde tidigare frågan vad det är för yrkesgrupper. Om man bortser från liksom ren administration, så är det kundservice, det är kundtjänst, det, allting är IT. Och sen är det mycket när det gäller trafikplanering, fordonsförvaltning. En stor fråga har ju nu varit inför eldriften. Då ska det byggas pantografer heter det, för att lära mig, alltså när man laddar bussar och det ska dras fram el till depåer. Och en stor och komplex apparat, men det är samtidigt det som är tjusningen med att få verka i ett sånt här företag.
Du var ju lite inne på det, och ibland så händer det ju att man står där i Göteborgsregnet, spårvagnarna ställs in, bussen är sen, man blir frustrerad. Vad är det som händer sådana dagar? Hur ser liksom det här flödet ut när det inte funkar? Vad går fel?
Ja, det kan ju vara till exempel att det har hänt någonting på stan. Det kan ha varit ett kontaktledningsbrott. Det är en hjullastare som har kört ner en ledning. Det kan vara en olycka i Tingstatunneln. Det kan vara mängder av sådana här saker som gör att det blir strul för våra kunder. Så är det ofrånkomligt att det blir så. Men då är ju förstås informationen, ja men vad ska jag göra nu då? Ska jag stå kvar och vänta? Ska jag börja titta mig om efter en annan buss eller ska jag ta tåget hem istället? Informationen är hela tiden liksom en hygienfaktor. Nu i det här läget så har vi ju sett när vi har varit ute och frågat kunder att alltså information om bussen är full eller inte har seglat upp och blivit en mycket viktigare information kanske än när bussen kommer i tid. Så vi behöver hela tiden liksom utveckla tjänster för det. Nu kan man i appen till exempel på en hållplats titta på var bussen befinner sig i realtid. Som ett exempel på att okej, jag ser att den rullar, att den är på väg. Ja, skönt. Jag vet inte exakt när den kommer, men jag vet att den kommer, så jag kan stå kvar. Den här oron hos kunderna kommer oerhört snabbt. Jag tror den kommer ungefär efter en minut, eller ännu snabbare. Och då blir liksom tillförlitligheten och pålitligheten i den informationen som vi skickar ut oerhört central. Och det har vi jobbat oerhört mycket med, inte minst faktiskt genom funktionalitet i vår app då, som vi lanserade för ett antal år sedan.
Hur gör ni med om den är full av bussen? Kan man se det också i appen?
Nej, det kan man inte göra. Och det är någonting som vi jobbar på eftersom vi i väldigt många av fordon har ett kundräkningssystem. Nu finns inte det i realtid. Men det är ju ett område som har seglat upp på liksom prioriteringslistan att hur kan vi få till det? Det har ju inte bara en nytta i det här läget, det har ju nytta annars också. Om jag vet att jag tar en avgång 7 minuter senare och vet att, eller sannolikheten att jag får kanske kan sitta ner större, ja, men då kan vi sprida ut resandet och bättre utnyttja vår kapacitet.
Men om man ska vara ärlig, det är inte alltid helt härligt att åka kollektivt. Det är trångt, skramligt, immigt, ibland jättekallt, ibland jättevarmt. Men samtidigt är ju kollektivtrafiken så viktig för många av oss. Men hur jobbar ni runt det här med att skapa en mer attraktiv känsla för resenärerna och oss som åker?
Nej, men det är väl någonting som vi utvecklar hela tiden. Sen ligger vi kanske inte steget före. Nu har vi till exempel AC på alla de flesta bussarna, det har ju funnits i bilen hur många år som helst. Vi implementerar wifi-lösningar. Vi har alltid i trafiksätt flång nya fordon. Det kommer 400 nya fordon nu. Vi köper nya tåg, vi köper nya spårvagnar, vi köper nya båtar. Det är viktigt att liksom kollektivtrafiken, alltså fordonen är viktiga för att det ska upplevas som att det här är ett modernt sätt att färdas. Och alla de nya spårvagnarna som kommer nu, de ska ju ersätta de här riktigt, riktigt gamla fordonen som är från...
De där man får klämma in barnvagnen mellan svängdörrarna.
Ja, precis. Ja. Så de ska bort. Så de, i första steget så tillför de inte mer kapacitet, vilket är okej, speciellt just i det läget vi är, utan de ska ersätta en gammal vagnpark. 45 nya tåg kommer levereras inom ett par år successivt, och de ska också ersätta de här liksom riktigt gamla tågen som vi kör med. Så att en modern fordonsflotta är viktig.
Nu kommer en fråga som jag tror jag vet svaret på, men är kollektivtrafiken hållbar?
Ja, den är väl själva definitionen av hållbarhet. Alltså det är delningsekonomi personifierad, och det har det varit i 100 år, mer än så. Och det kan man säga att det gör den ständigt modern, och inte minst nu. Nu är jag part i målet, nu kan någon annan säga något annat kanske. Men det är ganska svårt att argumentera att den inte skulle vara det. Stegen vi tar nu till exempel inom eldrift, där vi ska elektrifiera all stadstrafik i Västra Götalandsregionen, det är drivet utifrån en miljö- och klimatstrategi. Och med det så kommer den också lösa andra miljöutmaningar, till och med som buller. Så Västtrafiks resa ur ett ekologiskt perspektiv i att reducera koldioxidutsläpp är väldigt imponerande. Den största delen har vi redan gjort. För att komma ihåg de transportpolitiska målen om att minska med 70%, vi ligger väldigt långt fram i det. Men för att vi ska lyckas som samhälle i stort, ja, men då måste det finnas också krafter som puttar på åt hållbart resande. Och då handlar det väldigt mycket om hur man utformar en stad. Göteborg och alla andra städer i världen i princip är utformade efter bilens framkomlighet. Bilen blev det moderna, den slog ut kollektivtrafiken och så byggde man städer för det som var modernt då, eller som definierades som modernt. Nu uppfattas det av många som tämligen omodernt att åka bil, men städerna är fortfarande utformade för att prioritera bilen. Det är bara att titta ut genom fönstret. Gång- och cykeltrafikanter, de är marginaliserade. Det är livsfarligt att åka och cykla, ser ut som. Ska du köra om med cykel, då måste du ut i ett mötande körfält. Åker du bil så har du liksom 2-3 filer, aldrig bryr om det. Så det behövs en kraft från andra sidan som är alltså mer av en pushkraft. Om pull handlar om att få kunder över för att vi har en schysst produkt, vi har moderna fordon, du har bra information, det är lätt att betala, det är bra kundmöten, allt det där är liksom tillhör pullsidan, liksom en attraktiv kollektivtrafik som du var inne på. Men det måste finnas ett push från andra hållet. Kollektivtrafiken kan bara vara så attraktiv eller så modern. Det innebär inte att det är per automatik som bilar väljer den då. Utan det måste finnas en push. Och det är viktigt. Och det är frågor som vi allt mer behöver engagera oss i. För vi själva kommer inte, alltså Västtrafik alena kan liksom inte vända på trafikmaktsordningen. Men den behöver vändas på. Annars kommer vi, det vill säga samhället, inte kunna nå de målen som är uppsatta. Så är det.
Många älskar ju att hata Västtrafik. Och det finns ju skämtkonton i sociala medier och det skrivs en del arga kommentarer och mer på nätet ibland. Får ni oförtjänt mycket kritik?
Nej, men det är väl den typen av tjänst. Jag kommer ihåg när vi i början lanserade biljettsystemet och fick utskälla, så var det ett par killar från Chalmers som startade en grupp som hette Hata Västtrafik. Men jag bestämde träff med dem och snackade med dem. Och det var liksom ett sätt. Och sen hade vi kvar en viss typ av relation, kan man säga, att de var nyfikna på vår fortsatta utveckling och de jobbade med user experience design och sådana saker, och tyckte att våra biljettautomater var liksom ett katastrof, vilket de var. Så de hade ett gott uppsåt. Sen visst, det är liksom sociala medietid, det är tacksamt att skriva om. Det är klart att om jag skriver någonting negativt om Västtrafik, sannolikhet att jag skulle få en like på det jag skriver, det är ganska hög. Så det kan ju vara liksom ett incitament att liksom skriva det, för jag vet att jag kommer få medhåll. Precis som jag lägger ut på Instagram, så vill jag ha att någon tycker ett hjärta på, för det var en fin bild på någon jävla måltid eller någonting. Så det kan jag inte säga. Ja, men står man där och du så står till att det blåser och regnar och bussen inte kommer, jag inte får någon information, tror fan inte att folk är rättmätigen förbaskade. Det ska de vara. Sen med de senaste åren och i det jobbet som vi gör så får vi också oerhört mycket medhåll och beröm i det som vi gör. Sen är det klart att kundnöjdheten är alltid en funktion av, eller en konsekvens av, vad jag förväntar mig av den här sidan av vad vi levererar. Så det är i takt med att vi levererar bättre innebär inte på automatik att vi får nöjdare kunder. För att jag som kund justerar ju min förväntan ut efter leveransen. Det är faktiskt så, tror jag fortfarande, att vi har nöjdare kunder i områden där det kanske går en buss en gång i halvtimmen eller en i timman som sällan liksom är på tid. Medan där vi har liksom avgångar vart fjärde minut så kan vi få liksom, stryk.
När det kommer till kollektivtrafiken idag så tänker man ju på bussar, spårvagnar, båtar. Men hur kommer det se ut i framtiden i Göteborg och andra större städer?
Ja, det är väl lite grann the holy grail det där, den här frågan. Hur ska liksom framtidens kollektivtrafik se ut? Ibland blir den diskussionen lätt associerad till att man tänker massa fordon. Att man tänker att det är hypermodernt, små bubblor som åker omkring och så vidare. Samtidigt är vissa steg ganska tydliga med att man tycker gång och cykel är liksom framtidens hållbara resande. Det behöver inte vara ske genom liksom den typen av teknisk liksom innovation. Men att vi har cykeldelning är ju att ta ett uråldrigt liksom trafikslag då, och så kombinera det med ny teknik. Och helt plötsligt så får du en tjänst som är tillgänglig för många. Nu är det väldigt mycket elsparkcyklar. Imorgon kanske det är någonting annat. Och jag tror att det är viktigt att det finns en liksom infrastruktur för andra hållbara transportsätt att kunna blomstra. Vi behöver nödvändigtvis ha med dem att göra. De kan existera liksom på egen hand. Alla måste inte åka med oss på något sätt. Men det måste finnas förutsättningar för att det ska liksom fungera. Och jag tror att det kommer vara en kombination av det här som kallas mass transit. Det vill säga de här liksom stora flödena. De är svåra att ersätta, nog dumt att ersätta. Att det skulle bli ännu mer trafik om det skulle vara några mindre fordon som skulle summa omkring. Och sen har du andra typer av kombinerade mobilitetstjänster. Där jag kanske kan abonnera på att nej, men idag passar det inte med bussen. Utan idag behöver jag tillgång till en bilpool. Eller idag tar jag cykeln istället. Och liksom kunna paketera ett sånt erbjudande.
Fördomar finns ju hos oss alla och kollektivtrafiken lämnar ju inte någon oberörd som vi har pratat om idag. Vi tänkte ge dig några korta påståenden som du gärna bara får bemöta kort. Bussen kommer ju aldrig i tid.
Fel.
har du något mer du vill tillägga?
Min generösare liksom definition kanske vad som är i tid än vad om kundens förväntan att den ska komma prick 6:57. Men de allra flesta kommer och avgår i tid. Men om det är det minnet av min senaste resa, om då kommer vi vara färgade av det ganska länge.
Kollektivtrafiken är ju full av basiller.
Nej, det stämmer inte heller. Nej, det har inte gjorts jättemånga, men det har gjorts en del forskning i, jag tror, Tyskland, Frankrike, England, Japan och så vidare. Och där kan man konstatera att liksom sannolikheten att bli smittad nu av covid i kollektivtrafiken är... Jag tror det är sannolikheten att det ska bli påkörd av en bil större än att det ska bli smittad i kollektivtrafiken. Och samåker då sätter det fyra personer i en bil istället för att sätta på en buss. Ja, då är sannolikheten högre att du ska bli smittad och sitter i ett trångt utrymme. Så att jag tycker att kollektivtrafiken har fått i skenet av den forskningen, ska jag säga då, rätt mycket liksom oförtjänt liksom kritik. Det har målats upp som att det är farligt. Och jag kan på ett sätt förstå det, för att det blir liksom en bild av en många på ett ställe. Men resan är relativt korta, det finns liksom bra ventilation och annat, så är risken väldigt liten.
Kollektivtrafiken borde vara gratis.
Ja, då får man säga att den är fri då, får man säga. För gratis blir det ju inte, den blir extremt mycket dyrare för samhället att bära. Det finns alltid den här debatten och det finns olika typer av försök. Det finns en risk med att du gör det, att du får... De som kanske går och cyklar idag, av olika skäl. Ett skäl kan ju vara för att du tycker det är för dyrt att åka kollektivt. Jag kan hellre cykla. Blir det då fritt? Då kanske du får ett inflöde av personer som faktiskt använder sig av ett ännu mer miljövänligt transportalternativ. Och att du får på det sättet, så behöver du utöka kapacitet ännu mer. Och kanske tar då plats av de som känner att nu ska jag faktiskt börja åka kollektivt. Det har räknats på, men det blir extremt dyrt och samhällsnyttan finns ett stort frågetecken på i det fallet att kollektivtrafiken skulle vara fri.
Munskydd borde vara ett krav i kollektivtrafiken.
Passar jag på den frågan då? För att, Det är, jag tror nästan alla stora städer och så är det ju, om inte liksom obligatoriskt, så är det liksom starka rekommendationer. Vi har varit väldigt noga med att vi har ingen liksom ambition att bli smittskyddsexperter på det. Och har hela tiden följt de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger. Så att vill man ha munskydd i kollektivtrafiken så är man förstås jättevälkommen att använda det, självklart. Men jag tycker inte att vi ska bli experter på en sån fråga eller ta egna ställningstaganden.
Det var faktiskt allt för idag. Stort tack till dig, Lars, för att du ville dela med dig av din kunskap om kollektivtrafikens roll idag och i framtiden. Och såklart för att du ville gästa Logistik Överallt.
Tack ska ni ha. Kul att vara med.
Och stort tack till dig som lyssnar på den här podden. Det här var säsongens sista intervju, men vi är tillbaka med ett bonusavsnitt nästa vecka. Och då ska vi lyfta fördelarna med kollektivtrafiken samt också prata om vett och etikett i kollektivtrafiken. Missa inte det.
Och som vanligt kommer det finnas en sammanfattning av den här intervjun på dagenslogistik.se. Gå in där och läs.